Vi ska läsa en text som har med det här ämnet att göra från Jesaja-boken. Profeten Jesaja kapitel 58, vers 4-11. Ni fastar under bråk och gräl och skändliga slagsmål. Som ni fastar idag blir inte er bön hörd i höjden. Är en sån fasta jag vill se en dag då man späker sig, hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska. Kallar du det fasta, en dag som behagar Herren? Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Delar ditt bröd med den hungrige. Ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom. Vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig. Och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han: här är jag. Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal, om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ljus bryta fram för dig i mörkret. Din natt blir strålande dag. Herren ska alltid leda dig. Han mättar dig i ödemarken och ger styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar.
Tack så jättemycket för inbjudan att komma hit idag. Det är alltså andra gången jag besöker er och det är jättefint att få vara här igen. Tack Christer också för en fin inledning kring diakonia. Jag ska ju berätta lite mer, men det är ju precis som du sa i början att som en församling i Ekumeniakyrkan så är ju diakonia er biståndsorganisation. Mm. Och det är därför jag tycker det är så fantastiskt att få komma ut och möta er, berätta lite mer om diakonia. Så ni får lite information här strax med några bilder till som vi ska få upp på skärmen. Och sen kommer vi få möjlighet till lite samtal i samband med kyrkkaffet efter också. Jag sätter igång lite här medan bilden kommer upp. Diakonia startades ju av Sveriges frikyrkor som svar på svältkatastrofen i Indien på 60-talet. Och redan från början så var diakonia handlade om att arbeta för de allra fattigaste människorna. Att arbeta med människor av olika religioner eller utan religion. Och att arbeta tillsammans med lokala organisationer grundade i varje lokal kontext där diakonia arbetar. Vi kan gå vidare till nästa bild. Diakonias vision handlar om att skapa en rättvis, jämlik och hållbar värld. Vi tror och vet att det är människor som förändrar världen. Jag tror det står här på vår logga och så. People change the world. Det är människor som förändrar världen. Diakonias arbete vilar på en kristen grund och kampen för att upprätthålla och respektera de mänskliga rättigheterna är ett självklart uttryck för det. Diakonia inspireras av berättelserna om Jesu liv och hans sätt att utmana de maktstrukturer som fanns då och inte göra skillnad på människor. På många sätt är världen en bättre plats nu än när diakonia skapades på 60-talet. Men samtidigt så ser vi oroande tecken på att den utveckling vi kämpar för hotas. Världens utmaning är temat för dagens gudstjänst. Motståndet mot jämställdhet ökar. Demokratier blir diktaturer och klimatkrisen är ett faktum. Coronapandemin lämnade tydliga spår efter sig. Rysslands angrepp mot Ukraina har påverkat hela världen, både genom kraftigt ökade priser på mat och på bränsle, men också ett ökat fokus på militarisering och på säkerhet. Kriget i Mellanöstern har drabbat framförallt människor på Gaza, men även ställt frågor om internationell rätt och vår internationella värde- eller regelbaserade världsordning på sin spets. Och under allt detta så läggs också den svenska biståndspolitiken om. Det är en föränderlig omvärld. Vi kan gå till nästa. Diakonia finns med lokal närvaro i ungefär 25 länder. Färgerna syns kanske lite dåligt, men ni ser lite pluppar över vår världskarta. Och arbetet som Diakonia genomför når ännu fler länder än där vi har en lokal närvaro. Diakonia finns i Latinamerika, i Afrika, i Asien och i Mellanöstern. Och med kontor här i Stockholm också. I dessa länder så jobbar Diakonia långsiktigt för demokrati, för mänskliga rättigheter och för jämställdhet. Och vi gör också insatser tillsammans med våra partnerorganisationer när det blir kris. Vi har lokal närvaro med lokalt rekryterad personal. Det har vi för att de arbetar upp ett förtroende och känner kontexten, kan läsa av den väl och vet också bäst hur vi arbetar tillsammans med våra lokala samarbetsorganisationer för att lösa de problem som människor står inför och kan organisera sig kring. Vi har ungefär 270 anställda i dagsläget och 350 partnerorganisationer. Vi är en rörelse och som en del av den rörelsen finns även ni som en del av församlingar som utgör grunden och basen i Ekumeniakyrkan. Det kan ta nästa. Diakonias övergripande mål är precis som Christer sa att förändra orättvisa strukturer av olika slag. Politiska, ekonomiska, sociala och kulturella strukturer som orsakar fattigdom och ojämlikhet men också förtryck och våld över hela världen. Diakonia vill vara en kraft, en rörelse och ett hopp i en sådan värld. Att vara en del av att lösa världens utmaning. Kraft för att uppbåda människors egen styrka och tro på att de kan förändra. Att ge några pusselbitar till som behövs av kunskap, av nätverk och resurser. Men också bygga på den kraft som finns hos de människor som vi arbetar med i de lokalsamhällen där Diakonia och partners finns. Kraft också att stå emot orättvisor. Att ge människor en röst. Att använda FNs konventioner och internationell humanitär rätt som verktyg. Att verka för ett fortsatt starkt svenskt bistånd. En rörelse, vi är en rörelse som, av människor som förändrar världen och som jag sa, ni är en del av den. Och vi behöver vara i ständig rörelse för att hålla takten med hur världen förändras. Att hitta nya lösningar på problemen. Hopp. En stor del av nyhetsförmedlingen idag från vår värld skapar mycket oro inför framtiden. Och vad vi som världssamfund klarar av. Här kan Diakonia vara ett hopp. Att visa att det går att göra skillnad. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Jag ska ta några exempel från Diakonias verksamhet för att illustrera de här olika. Jag tror vi hade en bild strax innan dess. Bara så att ni får se här. Vattenprojektet i Peru får spegla kraft. Louisa, som ni ser på bilden här, är en del av Diakonias vattenprojekt som handlar om att skapa nya förutsättningar för odling och att ta vara på vattnet när glaciärerna smälter i Peru. Jag tror du kan trycka några gånger till. Jag tror att punkterna kommer upp här. Cirka 50% av alla glaciärer i Peru har smält. Och en femtedel ungefär av Perus befolkning saknar tillgång till dricksvatten. Och det är svårt att odla när glaciärerna smälter. Och det leder till näringsbrist hos barnen. Men dammar gör det möjligt att spara på vattnet och odla igen. Jag kan gå till nästa bild. I Peru så förorenas också vattnet av industrier och gruvor. Men också på grund av att vattenreningssystemet inte räcker för att för den mängd befolkning som bor i områdena. Och det också påverkar vattenkvaliteten mycket. Djur och natur påverkas. Diakonia stöttar också projekt där vattenkvaliteten mäts. Då arbetar vi tillsammans med urfolk som lever i nära kontakt med naturen och med ungdomsgrupper som får vara med och lära sig hur man tar, och vi kan ta nästa bild, ta prover på vattnet så att det kan dokumenteras och användas sedan i påverkansarbete för att förbättra vattenreningssystem, men också regler för att gruvor inte släpper ut vatten. Och ni ser kanske i färgskalorna här kontrasten mellan det smutsiga, helt syre, döda vattnet till vänster och en större flod till höger. Rörelse. Man kan inte låta bli att ta Diakonias cykelprojekt som exempel på att vara rörelse. I Bangladesh arbetar Diakonia tillsammans med lokala partnerorganisationer och flickor för cykelprojektet. Vi kan ta nästa bild. I Bangladesh så får flickor inte röra sig på egen hand, och barnäktenskap är mycket vanligt. 50% av flickorna i Bangladesh gifts bort vid 18 års ålder, och många betydligt tidigare än så. Ett effektivt sätt att förhindra barnäktenskap, det är att se till att flickorna går kvar i skolan. Och därför har Diakonia startat en cykelskola för att flickorna ska bli mer självständiga. Att cykla är ett snabbt, säkert och billigt sätt att ta sig till skolan. Men det handlar också om att förändra normer, för i Bangladesh så ska inte flickor cykla. Och så arbetar man med både flickorna men också med deras familjer, lärare, för att förstå hur man kan förändra synen på vad flickor får göra och inte. Och då växer de som individer, de börjar drömma om sin framtid och nya vägar öppnar sig samtidigt som de går kvar i skolan och gifter sig senare. Hopp får illustreras av de insatser som Diakonia gör i krig och i kris. Och just nu så handlar en stor del av de insatser vi gör om Mellanöstern, Palestina och Libanon. För att visa på att ljuset faktiskt fortfarande lyser i mörkret. Och att mörkret inte har övervunnit, även om det kan kännas så ibland. Med kriget som pågår i Mellanöstern och alla de kvinnor och barn och civila som har dödats, skadats och hamnat i kläm på olika sätt, fått lämna sina hem. Då arbetar vi med våra lokala partners för att dels försöka vara en del av att tillgodose de grundläggande behov som människor har, men också till exempel skapa en tillflykt ibland för barnen att kunna få leka en stund, att få skapa, sjunga tillsammans för en stund fly det krig som pågår och in i en lite mer normal tillvaro. Även i Libanon så gör vi insatser för de många, många människor som befinner sig på flykt inom landet just nu. 1 miljon människor. En del av de insatser vi gör vi som en del av något som kallas ACT-alliansen. ACT står för Action of Churches Together, och det är en global allians av kyrkor där bland annat Diakonia och Svenska kyrkan deltar. Vid sidan av direkta insatser så arbetar Diakonia också med ett globalt program för att öka respekten för internationell humanitär rätt, som är de lagar och regler som stater ska hålla sig till i väpnad konflikt och krig. Vi arbetar på lite olika ställen över världen, i Mellanöstern men också i Mali och omkringliggande länder i Sahel, i Östafrika och i Syrien då, som en del av Mellanöstern vid sidan av Jerusalem. Förutom att ta fram analyser och material och också briefing och utbildning av beslutsfattare och människor som kan påverka detta, så försöker vi också verka för en tolkning av IHL, alltså det här regelverket, som också tar hänsyn till svaga gruppers, utsatta gruppers rättigheter, som till exempel människor med funktionshinder, barn, kvinnor, gamla, på ett sätt som kanske inte alltid skrivs fram i lagen, men som är en del av andan i hur den ska tolkas. Hopp ska jag också kort nämna en rapport som släpptes bara i förrgår, tror jag, som är gjord i samverkan mellan en rad trosbaserade organisationer, Diakonia, Svenska kyrkan, PMU, men också Islamic Relief, och tillsammans med Karolinska institutet, som visar på hur trosbaserade organisationer kan spela en avgörande roll i bistånd och i arbetet med lokalsamhällen. I det här fallet lyfts särskilt hur vi arbetar med sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter. Och det är fint att få ett kvitto, en tydlig rapport från Karolinska institutet på hur effektiva vi och andra trosbaserade rörelser är för att nå fram till de mest marginaliserade. Att hur många vi mobiliserar genom volontärarbete i kyrkor till exempel över världen som arbetar med social utveckling, men också genom att bygga starka relationer med religiösa ledare som ofta är avgörande för att förändra beteenden och normer mot mer jämlikhet. Avslutningsvis så vill jag nämna att vi arbetar hårt både på egen hand, Diakonia, men också tillsammans med andra organisationer för att påverka beslutsfattare och politiker att upprätthålla ambitioner och solidaritet i globala frågor. När mycket av det offentliga samtalet vänds mot inhemska svenska utmaningar och frågor, att verka för att Sverige ändå fortsätter vara en stark röst och en stor del av det arbetet som vi gör kring bistånd, kring klimat och andra frågor som länkar oss alla samman i en allt mer global värld. Där stannar jag informationen. Ni får hemskt gärna sitta en stund ner tillsammans med mig vid kyrkkaffet och ställa frågor om ni har. Och så finns det lite broschyrer och annat material där ute som ni också kan ta del av. Men haffa gärna mig efter gudstjänsten om ni har någon speciell fråga. Och tack igen för att ni visar det här intresset att bjuda in mig till idag. Och tack för ert stöd och engagemang till Diakonia.
Nu ska jag läsa dagens evangelietext. Och det är från Matteus evangeliets 25 kapitel, från vers 31 till slutet av det kapitlet. Människosonens dom. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster om sig. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger: kom ni som fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står till vänster: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem: Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Han predikar nu, så ska vi läsa från Romarbrevets 8 kapitel från vers 31. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväxt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Varsågod, Anna.
Många predikanter som vävar över dagens text. Det är väl utmärkt att ta för vana och bjuda in externa predikanter då, tänker jag. Men jag tänker lite som du också var inne på, Christer. Idag firar vi domsöndagen, men vi firar att det kommer en dag då Jesus ska ställa allt till rätta, precis som du nämnde. Och det bävar vi inte bara för i alla fall. Det är mycket som inte står rätt till i vår värld idag. Ibland tänker vi på domsöndagen som den dagen då vi alla ska stå till svars. När människosonen ska skilja fåren från getterna. I vilken grupp hamnar jag då? Hur fördelas skulden för det som inte står rätt till i vår värld idag? Vi börjar gärna i skulden och ansvaret för det som brister. Det som skiljer oss från Gud och det som hindrar att Guds rike som den ideala samhällsordningen får råda. Men låt oss också tänka på domsöndagen som en dag att fira alla fantastiska bidrag som vanliga människor gör varje dag för att göra världen lite bättre för någon annan. Vi har hört bibeltexterna som på olika sätt och som från både gamla och nya testamentet uppmanar oss att släppa de förtryckta fria. Att dela vårt bröd med den hungrige. Att ge de fattiga och hemlösa en bostad. Ge dem nakna kläder. Besöka de sjuka och de som sitter i fängelse. Att välkomna främlingar. En hel del av oss som sitter i den här kyrkan idag och här i Sverige överlag ser oss nog ofta som den som väljer eller inte att hjälpa de utsatta och svaga. Kanske ser vi oss inte själva lika ofta som den förtryckte, den hungrige, den nakne, den hemlösa eller den som sitter i fängelse. Kanske att vi någon gång ser oss som den sjuke eller främlingen. Och kanske någon i vår gemenskap är just den hungriga och hemlösa. Det är viktigt att det inte blir vi och dem. Vi firar inte dem söndagen. Som handlar om de andra som kommer att ställas till svars. Vi firar inte dem söndagen som handlar om de andra som behöver vår hjälp. Den av oss som kan hjälpa idag kan mycket väl behöva samma hjälp imorgon. Den som lever i utsatthet idag är kanske den som senare kan sträcka en hjälpande hand till någon annan. Det går en dansk dramaserie på tv nu som heter En familj som vår. Serien utspelar sig i en nära framtid när klimatförändringar och stigande vattennivåer riskerar att göra Danmark obeboeligt. Andra europeiska länder tar emot vissa grupper av danska flyktingar enligt urvalskriterier och kvotsystem. Familjer skiljs åt. Människor förlorar allt de äger. Samhället faller sönder. En svår men bra påminnelse om hur snabbt förhållandena skulle kunna kastas om. I världen men också i vårt eget närområde. En uppmaning inte till att sluta oss inåt som samhälle och sätta våra egna svenska intressen främst. Utan att se oss själva i en global gemenskap där vi alla är beroende av varandra för fred och säkerhet, för hälsa och välmående. Tittar vi bakåt så är det inte mer än 100-150 år sedan nästan 1 miljon människor lämnade Sverige och emigrerade till Amerika i hopp om ett bättre liv och för att lämna svält, sjukdom, förtryck och orättvisor bakom sig. Missväxt ledde till hungersnöd, sjukdomar och undernäring. Kvinnors och barns rättigheter var mycket begränsade. Arbetares rättigheter och inflytande likaså. Av de som var födda i Sverige under senare hälften av 1800-talet lämnade ungefär 20% av männen och 15% av kvinnorna landet. Detta är livsvillkor som många människor i världen lever under nu. Många har dessutom drabbats av krig och våld. Ett rekordstort antal människor befinner sig på flykt idag. 120 miljoner människor. 72% av världens befolkning lever under auktoritärt styrke. Och för första gången på 2 decennier så finns det nu fler diktaturer än demokratier i världen. Tillbakagången är mest dramatisk i Östeuropa, i Centralasien och i Latinamerika. Men det finns också ljusglimtar och länder som går åt rätt håll mot demokratisering. I arbetet för diakonia så slår det mig så ofta att vi är så lika vi människor. De människor som jag möter över världen och som diakonia jobbar tillsammans med och de utsatta människor som vi arbetar för. De är som du och jag, som våra grannar och våra vänner. Men framförallt är jag nog imponerad i mötet med människor som satsar så mycket för sin frihet. Som tar så stora risker i sin kamp för rättvisa och för jämlikhet. I mitt arbete på Diakonia har jag mött kvinnor i Zimbabwe som kandiderar i lokalval. Även när de möter stort motstånd i familjen och drabbas av näthat. Palestinska ungdomsledare på Gaza som ordnar aktiviteter för barn som en fristad undan kriget och bombningarna. Med livet som insats och efter att själva tvingats ha flytt från sina hem. En kvinna som tvingats lämna sitt hemland Uganda för att hon är transperson. För att kunna leva som den hon är och som ur exil delar sin berättelse för att få till en lagförändring och ge kraft åt andra i liknande situationer. Kollegor, diakoniakollegor som tvingats lämna sina hemland och arbeta i tysthet för att repressiva regeringar i deras hemländer vill tysta civilsamhället och försvarare av mänskliga rättigheter. Genom att hota, fängsla och även döda de som kritiserar förtryck, korruption och exploatering. Och fackföreningen Sitar Chim från Kambodja som tidigare i år fått Per Anger-priset för sitt arbete som stöttas bland annat av Diakonia. Per Anger-priset är den svenska regeringens internationella pris för humanitära och demokratifrämjande insatser. Sitar, hon satt då fängslad och kunde inte själv ta emot priset men hälsade att de kan sätta mig och andra ledare i fängelse men de kan inte stänga in vår kämpaglöd. Sitar var nyligen i Sverige, nu släppt ur fängelset åtminstone tillfälligt men fast besluten att fortsätta sin kamp för fackliga rättigheter. Kampen som förs över världen för demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och klimaträttvisa handlar om uthållighet och mod. Det är två steg fram och ett tillbaka, eller allt för ofta ett steg fram och fem tillbaka. Ibland ser vi genombrott mot alla odds och presidentvalet i Guatemala vinns av en kandidat och ett parti som kämpar för demokrati och mot korruption. En grupp människor i Kambodja vinner en rättstvist mot ett internationellt företag i kampen om sin mark. Kvinnor och män får rösta i lokalval för första gången i Puntland, Somalia. När arbetet får fäste, när flickor och kvinnor som utbildats av Diakonias lokala samarbetspartners börjar säga ifrån mot våld, mot tidiga äktenskap och mot könsstympning. När de själva börjar kräva skolgång, ett yrkesliv, rätten till sin egen kropp och en politisk röst. Då kommer ibland en backlash, en motrörelse av de som står att förlora makt och kontroll, som vill kuva och tysta. Då krävs uthållighet, tid och att vi som stöttar inte sviker utan går bredvid utan att tveka. Kyrkor och religion används ofta för att hålla tillbaka kvinnor och flickors rättigheter, inte minst till sexuell och reproduktiv hälsa. Här kan vi på Diakonia med utgångspunkt i en kyrklig anknytning skapa mötesplatser och dialog mellan kyrkor, andra religiösa företrädare och visa på hur tro är helt förenlig med universella rättigheter för alla människor. Är det någon av er som lever med att psalmverser poppar upp liksom bibelord och fångar och hjälper i olika skeenden av livet? Ett litet tag nu så lever jag med några psalmtexter i huvudet på liknande teman och bland annat 392 i Psalmer och sånger av Eva Norberg. Vem visar väg genom växlingens värld? Jag ska sjunga den tillsammans om en liten stund. Min tillvaro och tillvaron på Diakonia har den senaste tiden präglats av omläggning av biståndet, neddragningar av budgeten, oklara besked som gör det nästan omöjligt att planera ansvarsfullt. Fakta och kunskap hamnar i skymundan för enkla påståenden och sensationella one-liners. Krig och våld i Mellanöstern utmanar vår humanitet och hela den regelbaserade världsordningen. Vem visar väg? Vem vet ett mål för min vanskliga färd när sikten är skymd eller mörkret står tätt? Vem i mediekören håller ord? Vem bärgar själar ur grav och ur död, de små kroppar som dras ur krigets rasmassor? Sällan har vi väl varit i större behov av Jesus ord. Jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. När vi sjunger salmen här om en stund, lyssna efter dessa ord. Det finns anledning till oro och sorg. Men det finns också anledning till beslutsamhet, uthållighet och tillit till Gud. Trons kraft på att Jesus ska ställa allt till rätta handlar ibland om att lita på Gud mot alla odds. Att ställa sig till Guds förfogande även när räddning verkar osannolik, när hoppet sviker, när vi inte ser i växlingens värld. Vi behövs. Du behövs. Jag behövs. Att vi ställer oss till Guds förfogande även när sikten är skymd och mörkret står tätt. Som redskap i att lösa världens utmaning tillsammans. Kom ihåg, Guds vägar är outgrundliga. Det är ett häftigt ord. Jag slog upp det och det stod omöjlig att förstå eller ta reda på genom tankearbete. Det är vi inte vana vid. Guds vägar är outgrundliga. Maktlöshet och svaghet som vi ser det vänder Jesus ofta på och använder för att visa oss att det oväntade och otroliga är möjligt för Gud. Lita på det. Vila i det du ska göra idag. Det är inte vi och dem. Det är bara ett stort vi som behöver hjälpas åt att bära varandra över hela Guds värld och skapelse och genom livets olika skeenden. Amen.
Ekumeniakyrkan har ju bönämnen för varje söndag och vi har idag den 24 november så ska vi speciellt be för Libanon och Syrien. Gud, idag ber vi för det glömda kriget i Syrien. För de många miljoner människor som fortfarande är flyktingar i sitt eget land. Vi ber också för Libanon som fått ytterligare hundratusentals internflyktingar under det senaste året. Gud, vi ber om fred i området. Låt ditt rike komma.